Läget i Baltikum den 15 januari 1991, mitt på dagen.
Lunchekot fortsätter med en rapport från Ekots utsända i Lettland där samtal har kommit igång mellan rådsrepublikens regering och företrädare för den sovjetiska krigsmakten. Arméledningen har lovat att inte ingripa, åtminstone inte idag.
Den lettiske presidenten Anatolij Gorbunovs har under förmiddagen haft telefonkontakt med befälhavaren för den sovjetiska armén i Baltikum, Igor Kosmin. Kosmin lovade i dessa samtal att armén inte kommer att gå till någon aktion idag, varken mot parlamentsbyggnaden eller någon av de andra strategiska punkter som letterna nu håller vakt vid. Däremot säger han sig inte kunna ta ansvar för vad inrikestrupperna, de så kallade svarta baskrarna, gör eftersom de inte står under hans befäl. Anledningen till arméns uppmjukade hållning sägs vara att det råder starkt delade meningar inom armén. Genast efter att den lettiska presidenten fått det här löftet om att inget kommer att ske under dagen beslöt parlamentet att riva upp sitt beslut från den 14 november förra året om att stoppa all tillförsel av förnödenheter till militärbaserna i Lettland. Beslutet motiveras med att en dialog nu kommit igång med armén. President Gorbunovs uppmanade också i ett radiotal för en liten stund sedan att vissa barrikader ska rivas så att den demonstration som den moskvatrogna interfronten ska genomföra klockan 2 svensk tid ska kunna genomföras utan några intermezzon. Den demonstrationen har för övrigt flyttats. Meningen var först att den skulle hållas vid floden Daugavas strand, men den kommer nu istället att hållas på en sportarena, vilket ytterligare minskar riskerna för konfrontationer. Spänningen har alltså något lättat under förmiddagstimmarna och en dialog har kommit igång mellan armén och det lettiska parlamentet och regeringen. Båda parter verkar nu angelägna om att undvika att stämningen ytterligare trappas upp. Barrikaderna i de centrala delarna av Riga finns dock alltjämt kvar. Faran är ingalunda över. Anders Eriksson, Riga.
Vår utsända i Vilnius rapporterar att staden fortfarande är avspärrad. Den delegation som har kommit från Moskva har träffat Litauens president Landsbergis och delar av regeringen.
Tron på att delegationen från Moskva ska kunna stabilisera situationen i Litauen har minskat. De tre republikspresidenterna lämnade parlamentet alldeles nyss under burop från befolkningen. De ville inte ge några kommentarer till förhandlingarna som nu har pågått under ett par dagar. En av medlemmarna i den gamla regeringen trodde att deras uppgift inte är eller har varit att medla mellan litauerna och Sovjetarmén. De kommer förmodligen att föreslå ett införande av presidentstyre, sa den förre vice premiärministern Ozolas. På alla tillfartsvägar till Vilnius har militärfordon kört fram under natten och alla kontrolleras nu noga. Vid sportpalatset står fortfarande 10 av dödsoffren från lördagsnatten lite parad. Vid 8-tiden igår kväll var kön in i palatset ett par kilometer lång. Hela natten har sportpalatset varit öppet och Vilniusborna köat förbi de 10 kistorna inne i sporthallen. Där litauiska sångkörer sjungit sorgesånger och mängder av blommor lagts vid kistorna. Kristina Gustafsson, Vilnius.
Den 15 januari 1991, Sovjet. De har fått ny utrikesminister efter Sjevardnadze. Kort rapport.
Och så Moskva, där det sovjetiska parlamentet idag har utsett en ny utrikesminister efter Edvard Sjevardnadze, som ju nyligen valde att avgå i protest mot vad han betraktade som en annalkande diktatur i Sovjetunionen.
Parlamentet utsåg med bara 3 röster emot Alexander Bjesmertnych till ny utrikesminister. Bjesmertnych är nu Sovjetunionens ambassadör i USA och han tjänade länge som vice utrikesminister under Edvard Sjevardnadze. Det var presidenten Mikhail Gorbachev som nominerade Bjesmertnych Och syftet verkar vara att försäkra väst att den sovjetiska utrikespolitiken ligger fast. När Edvard Sjevardnadze under dramatiska former avgick strax före jul så startade omedelbara spekulationer om att Sovjetunionen skulle börja inta en hårdare attityd mot väst och kanske också lämna fronten mot Irak. Men i och med att Gorbachev nu kringgick mer konservativa kandidater till utrikesministerposten och valde en person som är intimt förknippad med Sjevardnadze så kan man nog avskriva eller i varje fall tona ner sådana farhågor. I sitt framträdande inför Högsta Sovjet så hyllade Bjesmertnik Sjevardnadzes politik och han sa att den skulle fortsätta. Han upprepade också att inga sovjetiska förband kommer att skickas till Persiska viken. Bara 3 ledamöter av Högsta Sovjet röstade emot Bjesmertnik, vilket var lite överraskande. Många hade väntat sig att det konservativa motståndet mot honom skulle vara större. När Gorbachev nominerade Bjesmertnik sa han en liten sak som man kan lägga märke till. Gorbachev betonade då att utrikespolitiken inte bara är en sak för utrikesministeriet. Den senaste tiden har representanter för krigsmakten hårt kritiserat nedrustningsavtal över huvudet på försvarsministeriet. Gorbachevs uttalande kanske kan tolkas så att militären kommer att få något större roll i framtiden när det gäller att forma den sovjetiska utrikespolitiken. Sten Sjöström, Moskva.
Den 15 januari 1991. Nu ska det handla om den svenska energin. Nu har 3 partier i riksdagen kommit överens om något luddigt. Det är Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Det blir lika luddigt som det har varit de sista 10 åren. Hör själva.
Man frestas faktiskt att börja med en redovisning över det som inte finns i det 20-tal sidor som de 3 partierna enats om. Inget sägs om när kärnkraften ska börja avvecklas. Och när det gäller riksdagsbeslutet att kärnkraften ska vara avvecklad till år 2010 så hänvisar partierna bara till att det finns ett sådant beslut utan att upprepa att kärnkraften inte ska användas efter år 2010. Det heter bara att avvecklingen start och takt avgörs av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheten att behålla konkurrenskraftiga elpriser. 1 miljard kronor satsas på hushållning. En stor satsning görs på investeringar i biobränsleeldade kraftverk som också får 1 miljard kronor. Partierna har bland annat enats om en särskild biobränslekommission som ska verka för att mer biobränsle används. Vidare ska vindkraften få stöd. Kraftvärme ska bli billigare genom att den slipper en del av dagens skatter. Och stöd ges för utveckling av etanoldrivna fordon i tätorterna. De orörda älvarna ska skyddas också i framtiden, lovar de 3 partierna. Ett annat löfte är att elpriset inte kommer att höjas särskilt mycket under den första hälften av 90-talet. Utsläppen av koldioxid ska inte överstiga nuvarande nivå år 2000, heter det i dagens uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern.
Och så ska vi till den pågående presskonferensen i riksdagshuset om överenskommelsen. Anders Jonsson är där.
Inte på grund av rapports frågor i varje fall.
Då är vi i direktsändning här med Ekot och jag skulle vilja fråga Bengt Westerberg, vilket år kommer kärnkraften att börja avvecklas?
Det vet jag inte. Det kommer att ske det år då vi klarar alla de här restriktionerna utan att bygga ut vattenkraft, utan att öka utsläppen av växthusgaser och vi ska klara välfärd och sysselsättning. När vi kan klara allt detta, då ska vi börja stänga av kärnkraftverk.
Vilket år tror Ingvar Carlsson att det kommer att ske?
Vi har nu valt en metod för omställningen till ett nytt energisystem där vi är överens om åtgärderna. Och det är åtgärdernas effekt som avgör årtalet. Vi har alltså lämnat årtalsexercisen för att låta verkligheten, resultatet av våra gemensamma ansträngningar, avgöra första året då vi kan stänga av och fortsättningen då vi går vidare med andra reaktorer.
Du har ingen uppfattning om när detta kan ske på grundval av den här uppgörelsen?
Jag vet att med det här klarar vi en förnuftig omställning av energisystemet. Men vi kommer årligen från vilken regering som än sitter att redovisa effekterna successivt av de åtgärder vi sätter in. Och vi kommer att kunna komplettera de åtgärderna så att vi klarar omställningen av energisystemet på det sätt som vi har tänkt oss.
Har Olof Johansson någon uppfattning om vilket år den första reaktorn kan stängas av?
Jag har mycket klara uppfattningar om att inget år är utpekat men inget år är undantaget med den här uppläggningen. Det betyder att det är resultaten som avgör när kärnkraftsavvecklingen inleds och takten i kärnkraftsavvecklingen. Och det är det som är själva poängen. Men vi skapar bättre förutsättningar än tidigare genom de miljardsatsningar som vi gör på förnyelsebar energi. Och det är det som är det viktiga i den här uppgörelsen.
Bengt Westerberg, är det oåterkalleligt att kärnkraften ska vara avvecklad till 2010?
Nej, inte för vår del. Om vi inte klarar alla de här restriktionerna som jag har redovisat fram till 2010 kan vi tänka oss att fortsätta med kärnkraft. Och det ligger ju i själva den här formuleringen i uppgörelsen. Man kan ha olika bedömningar om när avvecklingen kan inledas och när den kan avslutas. Men det ligger ett alldeles entydigt åtagande gentemot svensk industri. Att vi ska se till att det finns elektricitet i konkurrenskraftiga priser. Och det får, den restriktionen får bestämma när vi ska inleda och avsluta avvecklingen.
Är det oåterkalleligt för Ingvar Carlsson?
2010 ligger fast för vår del, ja.
Olof Johansson.
Ja, det är en självklarhet att det ligger fast, låg fast redan i inbjudan till de här överläggningarna från statsministern. Och det är det riksdagsbeslut som gäller från 1980 och framåt.
Så det är ett löfte från Ingvar Carlsson att kärnkraften är avvecklad till 2010?
Ja, vi har bestämt oss för att kärnkraften ska långsiktigt inte finnas med i det svenska energisystemet. På den punkten har vi aldrig haft några delade meningar inom vårt parti.
Är den här uppgörelsen verkligen tillräckligt konkret för att kunna åstadkomma en kärnkraftsavveckling?
Satsningen på förnyelsebar energi är tillräckligt konkret. Det handlar om miljardbelopp. Det är något helt nytt att så stora belopp satsas på det som hör framtiden till. Och dessutom på hushållning. Det är ju det som är det avgörande. Och det är de resultaten som vi tycker är så oerhört viktiga ur energisynpunkt, ur miljösynpunkt och för att skapa just inledningen till en ordentlig omställning av det svenska energisystemet.
Men den här tjocka luntan med papper, det står mycket bör och sträva och sånt. Det finns ingen konkret åtgärdskatalog för hur det ska gå till att ersätta kärnkraft.
Jo, det finns till och med pengar anvisade och mycket stora summor för vad som ska sättas in. Det finns åtgärder redovisade hur vi kan använda skattesystemet i framtiden. Och dessutom så kommer vi från regeringarnas sida årligen att redovisa vilka framsteg vi gör. Så om vi upptäcker på något område att det inte utvecklas så som vi har räknat med så kan vi sätta in kompletterande åtgärder.
Det kan bli mer.
Det är viktigt att det här är de politiska riktlinjerna för den energipolitiska processen.
Där lämnar vi den pågående presskonferensen om energiuppgörelsen för att istället ställa oss frågan, vad betyder dagens överenskommelse? Thomas Hempel.
Ja, när Ingvar Carlsson sa att han skulle försöka åstadkomma en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet om kärnkraftens avveckling så var det få som trodde att han skulle lyckas. Centern ansåg ju att kärnkraftsavvecklingen kunde inledas redan före 1995 medan Folkpartiet inte trodde att den kunde inledas förrän på andra sidan sekelskiftet. Lösningen låg i att avstå från årtalsexercisen. Det som enligt Birgitta Dahl en gång var oåterkalleligt att börja avveckla 1995 gick att ändra. Men frågan är om de tre partierna kommer att lyckas bättre med trovärdigheten med dagens avvecklingsplan. Programmet för hur kärnkraften ska avvecklas är så allmänt hållet, det är fullt av bör, att både anhängare och motståndare till kärnkraften kan komma att tvivla på att kärnkraften verkligen kommer att avvecklas till år 2010 om någonsin. Dagens överenskommelse bäddar för tolkningar. Därför innebär den knappast slutet på kärnkraftsdebatten utan början på en ny, även om det möjligen kan bli lättare att enas om energipolitiken om de borgerliga skulle vinna höstens val.
Den 15 januari 1991. Bo Karlström reflekterar. Alla väntar på krig. Finns det ingenting att göra?
Denna nästan overkliga januaridag väntar människor på en katastrof. Alla väntar. Iraker, amerikaner, saudier, israeler, syrier, engelsmän, fransmän, palestinier väntar i Mellanöstern och i sina hemländer. Ester, letter och litauer väntar här på andra sidan Östersjön. Och väntar gör alla vi andra vars liv inte är i fara. Alla väntar på att våld ska utlösas och att tragedin inte längre är en avlägsen mardröm utan verklighet. I de baltiska republikerna väntar människorna på att deras försök att befria sig efter 50 år av förtryck ska slås ner med våld av den makt som en gång i en hemlig överenskommelse med Nazityskland bemäktigade sig i deras länder och tvingade människorna att leva efter förtryckarens politiska ideologi. Äntligen började dessa människor se en ljusning. Med Mikhail Gorbachev kom en ny tid med glasnost och perestrojka. De egna flaggorna hissades och hoppet levde. Men de gamla krafterna i Sovjetunionen kände hotet. Unionen fick inte spricka. Den farliga nationalismen och demokratisträvandena måste stoppas. Så var det dags för de gamla metoderna. Stridsvagnar och soldater på gatorna. Ordningen måste återställas. Men vad väntar nu? Vad händer nu? Människorna i Baltikum lever idag i en skräckfylld väntan på andra sidan Östersjön. Långt bort vid ett annat hav i Persiska viken ligger 1 miljon soldater nedgrävda. Hälften på vardera sidan av gränsen och väntar på sina order. Om marschorderna kommer så kommer det att leda till en ännu ofattbar katastrof. Ett krig där vi vet att tiotusentals av de soldater som ligger där i sanden eller sitter i sina stridsvagnar kommer att dö eller lemlästas. För vad? För att en arabisk envåldshärskare kände sig lurad och vill ta vad han kallar sin historiska rätt, det lilla Kuwait, styrt av en korrumperad familj. Det lilla sheikdömet krossades med en ohygglig brutalitet. Det så kallade världssamfundet bestämde sig för att så här får det inte gå till. Kuwait måste befrias, Irak jagas bort. Saddam Hussein vägrar och då menar världssamfundet med Iraks både gamla vänner och gamla fiender måste vi ta till våld. Är det för emirens skull eller oljans eller för att så här får det inte gå till som soldaterna i öknen nu väntar på sin marschorder? Fanns det ingen annan lösning? Finns det nu 12 timmar innan tidsfristen löper ut ingen annan lösning? De oskyldiga människorna både vid Persiska viken och vid Östersjön väntar, men det är inte de som bestämmer.
Och här är trupperna och skeendet runt Persiska viken just nu, den 15 januari 1991.
Högsta krigsberedskap råder förstås nu i hela Mellanöstern. Enligt jordanska uppgifter så drar nu Syrien ihop stora truppstyrkor med stridsvagnar längs gränsen till Israel.
De syriska truppförflyttningarna görs för att möta en israelisk inblandning i krisen. Saddam Hussein har hotat att göra Israel till sitt första krigsmål. I så fall kommer Israel att omedelbart slå tillbaka. Då med flygangrepp som kan gå via syriskt luftrum för att nå Bagdad. För att hindra det görs nu omfattande truppkoncentrationer vid den syriska gränsen mot Israel och Jordanien. Syriska armén har förflyttat minst en division med 4 brigader av stridsvagnar och luftförsvar till västra delen av landet och till Dara i södra Syrien, nära de Israel-ockuperade Golanhöjderna. Regeringen i Damaskus har förklarat att vid en israelisk attack kommer Syrien att avstå från angrepp mot Irak. Syrien ser sig som Iraks främste rival i arabvärlden, men trots det har den syriske försvarsministern sagt att man ska försvara varje arabstat, även Irak, om det anfalls av Israel.
Ja, den militära uppladdningen runt Irak fortsätter alltså. 7 amerikanska hangarfartyg finns redan så nära Irak och Kuwait att de kan nå dem med vapen. Och ytterligare 3 är på väg. Det här är nu även till sjöss den största slagstyrka som förekommit sedan andra världskriget.
Ett halvt dygn innan Förenta Nationernas frist går ut hotas Iraks armé, det är de gröna linjerna, av mer än 600 000 man allierade styrkor, det är den blå linjen. 5 000 amerikaner per dag strömmar nu in till Saudiarabien. Men det allra första hotet mot Saddam Hussein kommer från större avstånd. Från flygbaser i Turkiet och i Saudiarabien så når amerikanskt bomb- och attackflyg mål både i Kuwait och Irak. Och runt hela arabiska halvön ligger inte mindre än 7 amerikanska hangarfartyg med räckvidd till Irak. Hangarfartyget Midway är enligt uppgift på väg hit in i Persiska viken. Att USA vågar det visar vilken liten respekt man har för irakiskt attackflyg och den irakiska lilla flottan som sägs vara instängd här i flottbasen Umm Qasr. Ute i arabiska sjön ligger hangarfartygen America, Independence, Ranger och Roosevelt. I Röda havet ligger hangarkryssaren Saratoga och här i östra Medelhavet det jättestora hangarfartyget John F. Kennedy. På väg är ytterligare 3 hangarfartyg, Forrestal, Nimitz och Lincoln. Hangarfartygen är inte vilka krigsfartyg som helst. Vart och ett är centrum i en grupp på ett tiotal fartyg med ett par divisioner av attackflyg och jaktflyg och med mängder av robotar. Enligt många bedömare är det så det första slaget kommer att utdelas. En massiv insats från de stora fartygen långt utanför Saddam Husseins räckvidd.
Krisen i Persiska viken den 16 januari 1991 klockan 7 på morgonen.
För en timme sedan klockan 6 svensk tid utlöpte FNs tidsfrist för Irak för ett återtåg från det ockuperade grannlandet Kuwait. Över hela världen väntar man med stor oro på vad som nu kommer att hända. FNs säkerhetsråd i New York har inte lyckats ena sig om ett gemensamt uttalande till Iraks president Saddam Hussein. Men generalsekreteraren vädjar ändå till Iraks ledare att dra tillbaka styrkorna från Kuwait. Det finns inga tecken på någon omsvängning i sista stund, varken i Bagdad eller i Washington. Med oss i Morgonekot är våra korrespondenter och utsända medarbetare i bland annat Washington, Jerusalem och Amman. Och först Washington, där Lars-Gunnar Erlandsson finns utanför Vita huset. Lars-Gunnar, vad händer där just nu?
Ja, här har pågått en demonstration under större delen av kvällen och början av natten. Det är flera tusen människor som har varit här. Det har blivit lite färre nu. Det har börjat ett litet stilla regn här i den annars ganska ljumma januarinatten. Människor visar sin vrede. Det är många plakat och banderoller med krav på att USA ska ta tillbaka sina trupper, att inte kriget ska börja.
Vi ska ha kontakt med vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander som finns i Amman i Jordanien. Och då ska vi höra med Titti Nylander om det har sagts någonting i Bagdad.
I Bagdad är klockan nu omkring 9 på morgonen och strax innan tidsfristen löpte ut i morse upprepade Bagdadradion president Saddam Husseins uttalande från igår kväll att inga kompromisser är möjliga. Radion i Bagdad berättade också åter om Saddam Husseins besök hos trupperna i Kuwait och hans försäkran att de irakiska styrkorna är redo. Omkring 600 000 irakiska soldater har dragit samman i Kuwait och södra Irak mot gränsen till Saudiarabien, där över en halv miljon allierade styrkor med USA i spetsen väntar på klarsignal till det annonserade kriget. I Iraks huvudstad Bagdad, där stämningen under de senaste månaderna har varit förvånansvärt avspänd, började befolkningen igår kväll att känna stundens allvar. Efter antiamerikanska demonstrationer i ett slags feststyra tidigare på dagen la sig tystnaden över staden som de mest förutseende hade lämnat i bil för landsbygden redan tidigare. Rusning rådde igår på eftermiddagen efter bussbiljetter för transporter ut ur Bagdad. Och hos de som blev kvar rådde förstämning, rapporterar ögonvittnen i den irakiska huvudstaden.
Över till New York och vår korrespondent Lasse Bengtsson.
Det var ett laddat, historiskt ögonblick i FN-högkvarteret. Klockan visade 6 lokal tid. Det var exakt 6 timmar kvar till FNs tidsfrist löpte ut. Det var dödstyst bland de församlade journalisterna, delegaterna och de FN-anställda när generalsekreteraren med den blå FN-flaggan i fonden började sin appell till Saddam Hussein.
I most sincerely appeal to President Saddam Hussein to turn the course of events away from catastrophe.
Jag uppmanar mycket allvarligt president Saddam Hussein att vända händelseutvecklingen bort från en katastrof, sa FN-chefen, grå i ansiktet av trötthet och anspänning. Pérez de Cuellars personliga vädjan kom efter en lång, lång dag när säkerhetsrådet hade misslyckats med att uppnå enighet om någonting. För det första havererade ett franskt fredsinitiativ. Därefter kunde man inte ens ena sig om ett gemensamt uttalande till Saddam Hussein. Istället blev det generalsekreteraren själv som fick uttrycka världssamfundets stora oro över det som håller på att hända. Det var inga sensationer eller nyheter i Pérez de Cuellars appell. Det var helt enkelt en sista allvarlig vädjan till Irak att följa de 12 FN-resolutionerna och börja ett omedelbart tillbakadragande. Om så sker, sa FN-chefen, försäkrar jag att Irak inte ska attackeras. Dessutom ska FN-styrkor och observatörer utposteras för att säkerställa återtåget. Pérez de Cuellar hade också, sa han, stöd för det här uttalandet om den palestinska frågan.
Every effort will be made to address in a comprehensive manner the Arab-Israeli conflict, including the Palestinian question.
Varje ansträngning ska göras för att på ett genomgripande sätt behandla den arabisk-israeliska konflikten, inklusive den palestinska frågan, sa FN-chefen. Pérez de Cuellar slutade sin vädjan till Saddam Hussein med att säga att i hans 10:e och sista år som FNs generalsekreterare skulle ingenting ge honom en större tillfredsställelse än att få Mellanöstern som en helhet på vägen mot en rättvis och varaktig fred. Och ingen besvikelse, fortsatte han, skulle vara större och mera tragisk än att finna världens länder indragna i en konflikt som inget av ländernas folk vill ha. FN-delegaterna och journalisterna lyssnade andäktigt. Utanför FN-högkvarteret vakade bekymrade människor med ljus i händerna. Kan då FN-chefens appell ha någon effekt? Det är inte sannolikt att ens Javier Pérez de Cuellar själv tror det. Det var bara något han ansåg måste sägas i denna kritiska stund. Lasse Bengtsson, New York.
Presscensur återinfört i Sovjetunionen. Ett förslag gick igenom idag på folkkongressen den 16 januari 1991.
Det sovjetiska parlamentet beslöt idag att tillfälligt inskränka pressfriheten mot bakgrund av krisen i Baltikum. Och det var president Gorbachev som själv kom med förslaget.
Jag vill поддержал предложение, чтобы Верховный Совет взял контроль над всем телевидением и радио, над всеми газетами, чтобы там все присутствовали точки зрения. Вот я вношу предложение такое.
Горбачёвs inhopp i slutet av en debatt om Litauen kom fullständigt oväntat. Jag föreslår att Högsta Sovjet tar kontroll över alla TV- och radiokanaler och alla tidningar för att säkerställa att de är objektiva, sa han. 20 minuter senare röstade den konservativa majoriteten i Högsta Sovjet att det var nog diskuterat, och sen antog man förslaget med överväldigande majoritet under oppositionens protester. Då hade förslaget formulerats om till att Högsta Sovjet ska utarbeta regler och åtgärder för att säkerställa objektivitet i massmedia. Exakt hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut är alltså ännu inte klart, men det verkar bli den största inskränkningen hittills i den glasnost, det vill säga öppenhet, som Gorbachev själv proklamerat. En deputerad från det demokratiska partiet påpekade att Högsta Sovjet nyligen antagit en lag om pressfrihet. Då får vi väl tillfälligt suspendera den lagen, sa Gorbatjov. Han motiverade åtgärden med att det kommer att vara några mycket svåra veckor eller månader framöver i Sovjetunionen. Och då gäller det att medborgarna får tillförlitlig information. Inskränkningarna skulle alltså vara tillfälliga, men oppositionen fruktar att när de väl har införts kan det bli mycket svårt att få bort dem. Debatten inleddes med att en ledamot kritiserade den centrala televisionen för att ge en obalanserad bild av utvecklingen i Baltikum, det vill säga en genomgående kritisk behandling av självständighetsrörelserna. Men Gorbatjov vände snabbt på frågan och klandrade radikala tidningar för att vara för kritiska mot Sovjetledningen. Det är sannolikt just dessa tidningar som Gorbatjov främst ute efter att tukta genom sina nya objektivitetsregler. Men som sagt, det mest märkliga med denna betydande inskränkning av pressfriheten är ändå hur den genomdrevs. Inget förslag fanns framlagt på förhand och på kanske 20 minuter utan egentlig debatt klubbades förslaget igenom. Sten Sjöström, Moskva.
I hela världen så fruktar man nu terroraktioner från Irakers sida i samband med Mellanösternkrisen. Här är ett exempel från England och Heathrows flygplats utanför London. Det är den 16 januari 1991.
I Storbritannien har säkerheten skärpts betydligt vid landets offentliga byggnader och flygplatser. Och den stora Heathrow-flygplatsen i London bevakas nu av militär.
Här är Heathrow-flygplatsen utanför London, Europas största flygplats. Jag står på ett tak och kan se ut över hela anläggningen. Överallt så står det nu polisbilar, ambulanser och militära fordon. Framför mig ser jag just nu en konvoj med pansarvagnar ankomma till flygplatsen. Det är pansarvagnar med kulsprutor ombord och jag ser många soldater. Och överallt så vimlar det av soldater i röda och svarta baskrar. De patrullerar utanför och även inomhus i terminalerna. Sida vid sida så går soldater och poliser med automatgevär i händerna bland alla passagerarna. Och styrkornas befälhavare, Major Jackson, berättar för mig att polisen och militären nu har tagit över säkerheten här och ska sköta den tillsammans så länge som det behövs.
What's going on here now is that the security has been stepped up at Heathrow Airport and there is now a joint military and police organization which is really a deterrent operation really to enhance the security of the public, the passengers who are traveling through Heathrow Airport. We will be here for as long as it's necessary.
Vi är här för att garantera säkerheten för alla passagerare, säger Major Jackson. Militären väckte stor uppmärksamhet bland förvånade passagerare.
I'd like to be out there with these boys, you see.
You would?
Yes, I would.
Why?
Well, because I'm trained as an infantryman. So, you know, even though I'm 45, in a funny way I feel guilty to be standing here and not to be involved. It's a very funny feeling.
Trots att jag är 45 år skulle jag gärna vilja vara en av soldaterna nu. Jag har en konstig känsla av skuld, sa en av de som flockades runt militärerna. Flygtrafiken flöt normalt. SAS vägrade dock att svara på några som helst frågor, trots att allt verkade mycket lugnt. Kanske beroende på att SAS närmaste granne vid biljettdesken på Heathrow är Kuwaits flygbolag. Anders Lindqvist i London.
Även vid andra flygplatser i Europa har säkerheten förstärkts. I Madrid har flygplatsledningen inrättat ett sprängsäkert rum dit misstänkta passagerare får gå för att öppna sitt bagage ensamma, övervakade av en videokamera. Flygbolaget SAS har också beslutat att minska antalet flygningar till följd av krisen vid Persiska viken. Den främsta orsaken är att bokningarna av resor har minskat. Det svenska reseföretaget Fritidsresor beslöt idag att flyga hem samtliga svenska charterresenärer som företaget har i Egypten. På grund av läget vid Persiska viken har företaget också beslutat att tills vidare ställa in sina resor till Egypten.
på den 16 januari 1991 en rapport från Baltikum, men kanske framför allt från då Lettland och Riga, där det nu börjar ordentligt att kärva till sig mellan sovjettrupp och den lettiska befolkningen.
Och i Litauens huvudstad Vilnius begravdes idag offren för militärens aktion i helgen. Och det var nära en halv miljon människor som anslöt sig till begravningståget. 14 människor dödades och över 150 skadades i samband med attacken mot TV- och radiotornet i söndags.
Uppgifterna om skottlossningen i Riga, alltså Lettlands huvudstad, som vi fick för en stund sedan, är fortfarande en smula knapphändiga. Här får jag ytterligare uppgifter. Tackar. Det är alltså strax före klockan 18 som skottlossning utbröt. Eld avlossades från en pansarvagn. Det finns uppgifter om att en armétrupp hade stannat en buss, dragit ut alla passagerare och ställt dem mot en vägg. Och enligt ögonvittnen skadades flera personer i en efterföljande skottlossning. En rundringning till alla sjukhusen i Riga håller på att göras för att man ska kunna klarlägga exakt hur många människor som har skadats vid den här händelsen. Utländska journalister i den lettiska huvudstaden har beordrats att lämna staden inom 24 timmar enligt ännu obekräftade uppgifter. Aktuellt Kent Wenström och vårt reportageteam finns på plats i Riga. Vi håller just nu på att försöka få kontakt med dem. Tidigare idag förekom ytterligare skottlossning i Riga, där sovjetiska soldater vid 11-tiden avlossade flera skott vid en av de barrikader som byggts vid en bro i en av Rigas infarter. Där verkar det dock mer ha varit fråga om skrämskott. Ingen människa kom då till skada. Och även i Riga högtidlighölls idag minnet av söndagens dödsoffer i Vilnius.
Medlemmar ur Dailesteatern i Riga i eftermiddag, en tyst manifestation till minne av de dödade i Vilnius, samtidigt som begravningen pågår i angränsande Litauen.
Es esmu no jauna atkal lepns par savu tautu. Par šo placu sajūtu. Par šo vienotību.
Beredskapen för att något liknande som det som hände i Litauen när som helst kan ske även här fortsätter att vara hög. Aktiviteten vid barrikaderna i stan är nu högre på nätterna än under dagen när risken för militära aktioner är mindre. Undan för undan förstärks barrikaderna mot stridsvagnar och en stor mängd människor tillbringar nätterna ute på gatorna. Nu har också vakthållningen organiserats allt bättre. Ved har förts in till centrum för att hålla värmen. Kokvagnar ryker natten igenom. Stämningen är lugn, sammanhållningen och beslutsamheten skapar en närmast trivsam atmosfär mitt i krisens centrum. Precis så som stämningen var också i Vilnius inför sovjetmilitärens väpnade aktion. Till de bäst barrikaderade byggnaderna hör TV-huset. Runt huset flammar eldarna hela natten. Människor sitter i små grupper runt bålen för att hålla nattkylan borta. Men alla vet ändå att en barrikad av tunga fordon och människor inte kan stå emot en allvarligt menad militär attack. Delar av TV:s tekniska utrustning har evakuerats till andra platser. Och beredskapen är hög för att det värsta kan hända. En medicinsk avdelning har byggts upp för att kunna ta hand om skadade. Och kameror har placerats ut för att kunna förmedla bilder direkt ut i TV-apparaterna om soldater tränger in.
Och den sovjetiska väderlekstjänsten fördömer nu öppet det militära våldet i Litauen. Väderlekstjänsten har nämligen inlett en 2 dagars strejk i protest mot tragedin i Vilnius och mot de reaktionära tendenserna i Sovjetunionen, uppger Moskvaradion.
Klockan 4.04, alltså på morgonen den 17 januari 1991. Ja, så bröt det då ut i Mellanöstern.
Så att strax före klockan 1 i natt inledde USA och Storbritannien kriget mot Irak. Man angrep mål både i Irak och Kuwait. Ögonvittnen såg då kraftig luftvärnseld i Iraks huvudstad Bagdad, och några minuter senare hördes ljudet av bombexplosioner. Strax efter klockan 1 kom den officiella bekräftelsen från Vita husets talesman Marlin Fitzwater att man hade inlett vad han kallade operation Desert Storm, alltså på svenska ökenstorm. Han sa att befrielsen av Kuwait har påbörjats. Senare har vi fått uppgifter om att även Saudiarabien och Kuwait är inblandade i kriget. Vi återkommer förstås med alla de uppgifter vi kan få fram i en ny extra sändning klockan 5. Tack.
För en och en halv timme sen kom USA:s president George Bush med sin första kommentar till anfallet. Han höll då ett tal, det lät bland annat så här.
I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. I'm hopeful that this fighting will not go on for long, and that casualties will be held to an absolute minimum. This is an historic moment. We have in this past year made great progress in ending the long era of conflict and Cold War. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety. Our goal is not the conquest of Iraq. It is the liberation of Kuwait. It is my hope that somehow the Iraqi people can, even now, convince their dictator that he must lay down his arms, leave Kuwait, and let Iraq itself rejoin the family of peace-loving nations.
Saddam Hussein i tal i natt. Han sa bland annat, det här kommer inte att bli ett nytt Vietnam. Våra trupper har de bästa möjliga stöd i världen. Min förhoppning är att striderna inte kommer att pågå länge. Det här är en historisk stund där en ny världsordning tar form, sa han. Och han sa också, vi har ingen konflikt med det irakiska folket. Jag ber för deras säkerhet. Och han hoppades att det irakiska folket kan övertala sin ledare Saddam Hussein att lägga ner vapnen och befria Kuwait. Dessutom sa Bush att anfallet går bra och enligt planerna, och att målet för de allierade styrkorna är att förstöra Iraks möjlighet att utveckla kärnvapen.
Får jag börja med att fråga dig, statsminister Ingvar Carlsson, hur kommenterar du krigsutbrottet nu?
Ja, det är en oerhörd tragedi som utspelas, och det här kommer att medföra väldiga mänskliga lidanden, och det kan få mycket allvarliga ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Och det är också svårt att bedöma vad de politiska effekterna kan få. Det här river naturligtvis upp sår som det kan ta mycket lång tid att läka.
Ändå finns det väl på många håll en rätt utbredd känsla ändå av att Saddam Hussein på något sätt har bett om detta.
Det är helt klart att president Saddam Hussein och Irak bär det tunga ansvaret för att ha invaderat Kuwait, och det har startat den här processen. FN:s säkerhetsråd har upprepade gånger i sina resolutioner uppmanat Irak att dra sig tillbaka och därmed medverka till en fredlig lösning, men tyvärr har det inte lyckats.
Satellitkanalen CNN har reportrar på plats i Bagdad. De har med egna ögon sett bomberna falla och ger fortlöpande ögonvittnesskildringar direkt från krigets centrum.
Very sure. Well, I'm just crawling around on the floor. I just checked the other side of the hotel, and it's repetition of what we're seeing before our very eyes right now. More anti-aircraft fire, what appears to be giant sparklers flashing and then going dark. Streams of tracer fire going up.
It's like one of these fireworks that has a bunch of, it says exploding balls on the side of it. They go up in the air one after the other.
And there's no doubt to me that those flashing silver lights are radar suppression devices just to mislead the radar-guided anti-aircraft guns that are shooting at the planes coming by, John.
Well, I think, first of all, we achieved complete tactical surprise, very much like the attack on Libya when the lights were all on and didn't go off until long after the raid began. Secondly, I think targets at radar and defense suppression was the principal goal, and the first wave probably didn't do any bombing, just in order to draw the radar and to identify the sites. And I think subsequent waves did do that. Thirdly, I think the, and there'll be more of that, of course, as we identify more and more radar sites. Secondly, finally.